I denne uge har jeg virkelig brug for terapi, når nu jeg skal mødes med Åsa og Hilde, for jeg synes godt nok, det ser ud til, at det hele er ved at falde fra hinanden. Altså, der er selvfølgelig sagerne om de her sms'er og Mink-sagen, som er kommet op igen, og så er der forsvarsskandalerne, politivask og den engelske dommer, der siger, at det danske skattesystem er nærmest ikke eksisterende. Hvad er det, der sker?
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
OK, folkens, jeg greide det, rett og slett.
Ja, Hilde, du er i USA.
Ja,
det er underbart at se dig. Vi trodde ikke, at du skulle, eller vi var rädda at du ikke skulle släppas in der.
Jeg slapp inn i Festung Amerika i natt. Det som var litt morsomt var at først når jeg var her, så gikk det opp for meg at jeg her samtidig med at det en stor feiring av at det 200 år siden første nordmenn utvandret til USA. Det skjer nå med en gigantisk feiring. Og jeg må bare be om unnskyldning, altså totalt mea culpa. Vi etterlot familien Hegseth her. Forfedrene til Pete Hegseth kom fra Norge på begge sider av familien, og en av bestemødrene snakker norsk. Vi skulle aldri ha tillatt denne utvandringen.
Ved alle hvem Pete Hegseth er? Ja, det ved man vel.
Man bør vite hvem Pete Hegseth er, kanskje, men han er da krigsministeren i denne nye Trump-administrationen.
Han er ikke forsvarsminister, men krigsminister.
Han er krig. Han holdt en tale foran 800 generaler som han hadde flyttet inn, der han snakket om denne krigsetosen. Ingen skal ha sånne Nordic Pagan Beards, som han sa i denne talen. Og det var knyst stille etterpå. Det var ikke en, general som klapper.
Nej, men Hilde, pas nu på, hvem du håner, inden du er ude af USA igen.
Det er muligt, der ser mig i fangedragt næste gang.
Ja, just det.
Norsken, svensken og dansken.
Det har vært en stormfull uke i vår del av verden. Stormen Amy ville muligens fortelle oss noe om rot og kaos, for jammen er det mange skjeletter som faller ut av diverse skap for tiden. La oss begynne i Sverige. Landet gjort av ordning og reda den moderne humanismens vugge, så å si, men det er veldig lenge siden. Denne uken avslørte det svenske radioprogrammet Ekot at det er inngått avtale med den somaliske statsminister Hamza Abdi Barre, en mann som blant annet hyller Hamas og kaller jøder for djevelens avkom. De har nå den svenske regjeringen inngått en avtale med, og hva slags avtale er det? Også.
Ja, Sveriges Radio har alltså avslöjat att den svenska regeringen för 2 år sedan tecknade ett nytt biståndsavtal med Somalia som är värt 100 miljoner kronor. Och det här avtalet går ut på att Somalia ska ta emot somalier som är kriminella i Sverige som ska utvisas, som alltså sitter fängslade. Och det är det ena i det här och det andra är att de här pengarna då inte ska gå till civila organisationer som biståndsprojekt ofta gör utan till projekt som är nära den somaliska premiärministern.
Källor med insyn från både Somalia och Sverige berättar för Ekot att somaliernas krav var att de svenska biståndspengarna skulle placeras på ett sånt sätt att kretsen runt premiärministern skulle få ett ökat inflytande över dem jämfört med hur biståndet brukar se ut. Ekot har uppgifter som visar att Sverige arbetade för att uppfylla det kravet. Det framgår också att båda länderna ville hålla uppgörelsen hemlig.
Man kan alltså sammanfatta det här då som att den svenska regeringen har betalat regimen i Somalia 100 miljoner kronor för att de ska ta emot 28 hittills somaliska medborgare. Som de ju egentligen borde ta emot ändå.
Altså at det er en del folk i den svenske regjeringen og Sverige generelt som har lyst til å kvitte seg med en del kriminelle somaliere, det har jeg faktisk en viss forståelse for. Men hva kaller man dette?
Ja, men det er jo, altså de som jobber på sida og så videre, de mener jo at det her gynner korrupsjon og at det her stärker den her regimen som är en diktatur och så vidare, att det här naturligtvis är ett väldigt märkligt sätt att hantera biståndspengar.
Kan inte du säga vad Sida är för något?
Ja, Sida är alltså den myndighet som hanterar svenska biståndet.
Mm.
Men, precis som du säger Hilde, så är det ju så att det här det är ett jättestort avslöjande, men det flyger ju inte därför att vanligt folk struntar i det här eller undrar vad är problemet egentligen, för att ingen vill ju ha kriminella somalier här och i våra fängelser, så ut med dem bara. Och det gör ju att den här typen av mycket märkliga avtal, det kan ju normaliseras, eller kan i alla fall få hålla på att lägga om biståndspolitiken på det här viset, därför att folk tycker inte att det är något problem i grunden. Men jag tycker att avslöjandet är enormt, men det är inte så att man sitter och pratar om det här vid köksborden runt om i Sverige precis.
Nej, alltså att en regering, detta är ett citat ifrån din kollega i Aftonbladet, Øystein Cantwell, han skriver att en regering som berömmer sig med att bekämpa islamism och antisemitism plötsligt gör en deal med en sån figur är möjligen en smule överraskande. En smula överraskande.
Det kan man säga en underdrift. Man ska också säga, som grädde på moset så har det avslöjats, och det tror jag var Expressen som avslöjade den tidningen, att svensk militär har hjälpt USA i kampen mot terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia. Alltså, be inte mig förklara hur det ser ut i Somalia med grillor och regimer och alltihopa det där. Men det är ju också... Det är också märkligt att det har skett i hemlighet. Det är ändå en ganska stor sak, tycker jag. Och även om det inte är svensk militär i uniform, så är det ändå militär personal som Sverige har skickat ner för att hjälpa USA i den här kampen mot...
Men Al-Shabaab är ju en helt, det är verkligen en av de värsta terrororganisationer finns.
Ja, och det förstärker bara min poäng här, att folk undrar, det spelar väl ingen roll, därför att vad är problemet? Därför att de här vill vi ju inte ha, de här gillar vi ju inte. Mm. Men vi tycker väl ändå att det ska vara transparent och att det ska gå rätt till och sådär. Och att det ska, saker och ting ska kunna gå att diskutera.
Men jeg synes måske, at Sverige tager nogle meget hastige skridt ud af rollen som moralske stormagt, ikke, i verden. Altså, det går stærkt med at favne den kompleksitet, som den virkelige verden jo indeholder, ikke, for svenskerne. I sidste uge, der var det samtidig med, at Sverige leverer stor militær økonomisk bistand til Ukraine, så leverer man altså også kuglelejre til de russiske droner, ikke? Og det er jo i denne her uge en ny kompleksitet, som Sverige ligesom har begivet sig ud i. Vi er velkommen til den virkelige verden, Sverige.
Ja, det er lite den her kulagren, som vi pratade om, som man har hittat i de her ryska drönarna. Det er ikke regeringens politik. Det skal vi ikke sige.
Det er Wallenberg, det er jo næsten regeringen. Ja,
men altså, det er vel heller ikke den svenske regeringspolitik at støtte en diktator, som er stor tilhænger og bidragsyder til Hamas?
Nej, eller som är antisemit, eller överhuvudtaget tycker inte jag att Sverige ska stödja projekt som kan stärka korruption. Det är ju det som är det största problemet här, tycker jag. Det är korruptionsfrågan, och så är det en massa lager i det här. Men jag tycker det är intressant, Hassan, att du säger att det går med stora steg. Det har jag försökt tala om för dig i 5 år här nu. Du lyssnar ju aldrig. Du tror ju alltid att Sverige bara är som Sverige alltid har varit. Men det stämmer inte. Du hör upp.
Och så är det ju intressant att somaliska politiker säger att de vill inte ha svenska våldtäktsmän till Somalia.
Nej, somalierna, de är mer upprörda över det här än vad svenskarna är, för de vill inte ha de här.
De 29 kriminella. 29 kriminella.
28.
28.
28.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Hassan, både du og mig sitter og ler lidt af Sverige her, men samtidig kan vi tage en tur inom Danmark og en afsløring fra avisen BT.
Ja, og vi lærer af det her, selvom det jo er stor tragik, ikke? Men der er jo en komedie i absurditeten i, at det danske udenrigsministerium, viser det sig nu, har støttet en palæstinensisk organisation med tætte bånd til Hamas. Med mere end 80 millioner kroner. Ikke? Altså, den her organisation, jeg taler om, har trænet politistyrker fra terrorgruppen Hamas før 7. oktober angrebet. Altså, den hedder jo et Independent Commission for Human Rights, den her organisation, som Danmark altså har valgt at belønne med millionbeløb og træningsindsats og så videre.
80, det er ganske mye.
Ja,
men jag tänker lite källkritik. Vi vet att det är så. Det är inte så att det är samma så här anklagelserna som var mot UNRWA och sådär. Att det, det var överdrivet och så. Utan det här, vi vet det här.
Ja, ja, det vet vi. Ja,
det vet
ja.
Du. Okay.
Alltså, ja, och vi vet för, alltså, ja, helt säkert. Och så vet vi att lederen af ICHR, som jeg nævnte frem til 2021 i Sam Yunis, har udtrykt stor opbakning til terrorgruppen Hamas. Ikke? Mm. Og han har sagt, at Hamas har ret til at regere, og at terrorgruppen Hamas' eksistens bidrager til alles interesse. Ikke? Og andre bestyrelsesmedlemmer i den her organisation har udtalt, at det er i alles interesse at besejre den racistiske, sionistiske bevægelse, som man mener Israel er.
Men en har nå sagt, og det viser kanskje litt at en forstår at det er problematisk, en har sagt at en ikke har trent noe politistyrker etter 7. oktober. Så det, ja, men... det ligger jo inn i en slags form for selvrefleksjon rundt den rollen som man faktisk har hatt.
Ja, jo, men altså, det er riktig, ikke? Men man er jo ikke opphørt med at træne på grund af 7. oktober-angrebet, eller terrorhandlingen. Man er jo opphørt med at træne i 2022 allerede. Ikke? Men op til der har man altså lagt billeder ud, hvor man står og smiler sammen med de her Hamas-betjente, ikke? Mm. Og prøv at høre, det er jo ikke, at det der jo er det groteske det her, ikke? Det er, at den her organisation hedder Independent Commission for Human Rights, ikke? Og vi ved jo, hvordan Hamas har det med menneskerettighederne, ikke? Dem har man jo, hvad hedder det, skidt på, ikke? I alle årene, altså skidt stort på, ikke?
Hvilke er det, som har afsløret det der? Jag blir så nämligen så glad, för jag tänker på det här med de här avslöjanden som jag berättade om som har att göra med Somalia. Det är journalister som arbetar och avslöjar. Man ser så att vad journalistik betyder ändå när man kommer åt den här typen av guldklimpar. Om vi ska ge lite cred, vilka var det som avslöjade det här?
Avisen BT.
BT, okej. Okay.
Ja.
Men har vi någon teorier om varför detta kan ske? Og i så stor skala over så lang tid. Hva er det som gjør at man på et eller annet vis gir med den ene hånden, tar med den andre, har noen verdier på den ene siden, på den andre så har man det ikke? Altså, hvor i systemet er det dette skjer?
Pratar vi om Danmark eller Sverige nu? For hva gjelder det svenske avtalet, så er jo det et helt nytt slags avtal. Det här är det, vi har inte sett det här för så det har inte pågått i flera år, mer än att det avtalet är 2 år gammalt och det avslöjades nu, men det är inte så att det här finns någon systematik i den här typen av avtal, utan det visar att Sverige har lagt om politiken. Men det här andra, det danska avslöjandet, det kanske har tickat på ett tag.
Jamen alltså jag syns det svenska exempel avslöjar en pragmatik, ikke? Som man eller en pragmatisme, som man kunne kalde brutal, ikke? Som jo handler om at komme af med nogle kriminelle udlændinge, og det vil man gerne betale et ret stort pengebeløb for. Ikke? Mm. Det danske eksempel her, det er, som jeg tror det, simpelthen et udtryk for rod. Altså, manglende grundighed, altså manglende omtanke og eftertænksomhed, ikke? Altså noget rod, ikke? Og det siger jeg, fordi jeg egentlig synes, at der i tiden er alt for mange eksempler i Danmark på netop dette råd. Men det kan vi måske vende tilbage til lidt senere, Hilde.
Ja, jeg lurte på, om vi skal gøre et lite brudd og tage hiss og dis tidlig, så vi får slappe af hjernen og kanskje tænke over, hvilken tid vi står i.
Hiss og dis.
Åsa, hva har du lagt märke till den sista uken som du verkligen vill lyfta fram?
Ja, veckans hiss, det går till en dokumentärserie på SVT som går att se över hela Norden, ska jag säga. Och den heter Mordet i Malå, och den handlar om en liten udda ung man som utan någon som helst ledning anklagas för pedofili, och så mördas han. Det är väldigt sorgligt, det är mycket välgjort. Och jag tycker att det här är en viktig dokumentär, eftersom pedofili nu har blivit en fråga som är ett ganska märkligt redskap i den här konflikten mellan folket och eliten. Runt om i hela världen påstås det att myndigheter mörkar pedofili. Mm. Och så spinner man fram då misstillit till staten. Och veckans diss, den går till mediernas behov av att skrämma upp folk. Förra veckan så pratade vi inte om något annat än drönarna över Köpenhamn. Men nu säger de danska myndigheterna att det faktiskt inte finns några bevis för att det var några illegala drönare. En drönare visar sig vara ett flygplan. En annan drönare visar sig vara en stjärna på himlen och så vidare. Polisen i Danmark fortsätter sin utredning, men sant är väl ändå att vi, inklusive norsken, svensken och dansken, att vi går på vad som helst. Och att militärindustrin gnuggar naturligtvis händerna. Du då, Hassan?
Ja, jo, men jag vill ju gärna följa upp på den här dronesnack. Jag vill gärna hisse, alltså hylle, den beslutning där är truffet om att de danska soldater nu ska utstyras med vapen så att de kan beskytte militära områder mot droner. Och så spör jag, vilka vapen är det? Och jag svarar, det är haglgevær. Alltså den slags vapen man ellers har brukt till att avliva dyr med vid stora oljeföroreningar, eller hvis Sirius patruljen stötte på en isbjørn, så hade man i försvaret haglgevær. Dem flyger man nu ut till flygstationer och lufthavne, sådan så soldaterna med haglgevärna kan skyde droner ned från himlen, hvis det här är droner och inte stjärnor och flygmaskiner.
Men Hassan, jag vet att detta är brudd med hela spalten, men kan inte du fortälla om vad som skedde med dronebilen som Danmark fick under toppmötet? Vi må ha den med.
Ja, alltså Danmark har uppenbart ett dronekörtøj eller en dronebil. Jag tror det är en Toyota med en påmonterad radar på taget, ikke? Og den bil, den blev jo så kørt rundt i København for at spotte droner i forbindelse med det store EU-topmøde, hvor jo også Zelensky var på besøg. Men det endte altså med, at dronekøretøjet påkørte en bil i Zelenskys eskorte. Og måtte køres bort på det, vi kalder et fejeblad, altså sådan en lastbil, ikke? Som så måtte køre den her stærkt ydmygede dronebil væk fra tjeneste. Min disk går til Scania, som har fyret 750 ansatte i Sverige og flyttet sin produktion til, ikke USA, men Kina. Mm. Og du, Hilde?
Min hiss, den går til serien Heksejakt, som handler om en velrenommert økonomidirektør som oppdager at myndighetene er innblandet i hvitvasking og risikerer å avsløre millionæren som står bak det hele. Grunnen til at jeg ble opp på den serien nå, som jeg har hørt om for lenge siden, den gikk nemlig på TV2, nå går den på Netflix ut i alle fall i et par uker til i verden. Fordi Ricky Gervais plutselig la ut en melding der han skrev at han hadde sett denne for andre gang. Det er et av hans favorittdrama noen gang. Og han sier at det er amazing writing, directing and acting. Og når Ricky Gervais sier det, så har han jo rett. Jeg måtte jo selvfølgelig sporenstreks sette meg ned og se. Den serien er skrevet av Anna Bakkevik og Siv Ryan Dram. Absolut anbefale, og ikke minst til ukens tema i denne podden. Min diss, unnskyld at dette er et tilbakevendende tema, men Jens Stoltenberg, som har skrevet en bok på min vakt, ble intervjuet av Berlingske Tidene. På hvilket språk, tror dere?
Ikke på engelsk, vel?
Jo, på engelsk. Jeg blir, altså det når er det vi kan trenge igjennom I denne podden og forklare folk hvor latterlig det og ikke minst I et beredskapsperspektiv som jeg trodde også Jens Stoltenberg var opptatt av.
Hiss og diss.
Vi snakker om grunner til at det blir så mye rot og så mye kaos, kan det virke som, I Norden for tiden. For det kan virke som om hele Norden står midt I det som en forfatter med bakgrunn for forsvar og utenrikstjenesten, André Mundal, kaller systemparadokset I en helt fersk bok som heter Knust av systemet. Hans teori, som vi kan diskutere, at vi har laget systemer som skulle beskytte fellesskapet, men så nå I stedet for beskytte seg selv. Store, tillitsbaserte, tunge, byråkratiske systemer som blitt så komplekse og så selvopprettholdende at de rett og slett for lett å utnytte og for vanskelig å styre det. Dette dette såkalte da systemparadokset. Hva tror dere om, og uten å ha lest grundig boken, men selve ideen om at vi har liksom lagt et store tillitsbaserte systemer, det kan vi jo kjenne igjen.
Absolutt.
Men det en av grunnene til at, altså de systemene, de jo bygd for å skape trygghet og rettferdighet, og I det hele tatt?
Men jag har ju inte läst hela boken, men jag har läst en hel del och jag blev ju lite provocerad av boken. Men för att tydliggöra då så handlar det ju om att författaren skiljer på privat sektor och offentlig sektor. Och han menar att det är den offentliga sektorn som inte funkar, att folk där är slöa, de arbetar inte, det finns ingen effektivitet och så vidare. Och det tycker ju jag som svensk då känns väldigt gammaldags. Det där var en diskussion vi hade för 20 år sedan I Sverige och sen har vi privatiserat allt eller offentlig sektor arbetar på ungefär samma villkor som privat sektor. Är konkurrensutsatt, har new public management, deltar I hela den här, arbetar på marknadsliberala villkor. Så jag kände att den där boken, den kanske handlar om men den handlar inte riktigt om oss.
Alltså det är ju ingen diskussion av den offentliga mot den private sektor. Alltså det här är ju en diskussion som Hilde lägger upp till det I alla fall, en diskussion av om själva tillitssamfundet har ett inbyggt problem.
Det håller jag helt med om.
Han skriver att vi brukar miljarder av skattekronor till att få det raske till att göra det trege raskare utan att vi får tillräcklig valuta för pengarna och det är I vart fall en norsk diskussion, det kan man säga.
Si. Ja, men det är också en dansk diskussion. Alltså vi jag syns också mitt samfund är präglat av tjusk och tjask och råd och ineffektivitet. Og så videre. Ikke? Altså, I Danmark har vi haft de her meget omfattende sager med det, vi kalder politivask, altså hvor politiet ligesom I en eller anden form for struktur, altså vasker sager. Det betyder, at man sørger for, at de ikke bliver efterforsket. Ikke? Man vasker dem rene ikke? På en eller anden måde. Ikke?
Hvad gælder polisen, det samme sak I Sverige.
Samtidig så har vi et skattesystem, ikke? Som nærmest på nogle områder I hvert fald er væltet fuldstændigt, ikke? Altså det danske skattevæsen har lige nu tabt en kæmpe stor retssag I England mod Sanjay Shah og en række andre personer, som ligesom var involveret I snyd med udbytteskat, ikke? Og dommeren, den engelske dommer, ikke? Han sidder I domsafsigelsen og fastslår, hvor skandaløst dårligt det danske skattevæsen har ført den her retssag, men også var skandaløst dårligt skatskontrol med udbytteskatrefunderinger har været. Altså, der har siddet én person ikke, og kontrolleret alt det her lort. En skattemedarbejder, som hed Svend Jørgen Nielsen, sad helt alene og skulle bare godkende de her milliardbetalinger ud og kontrollere noget som helst. Ikke? Det danske forsvar jo en historie om skandaler og svigt og korruption og så videre gennem de sidste 35 år, ikke? Altså det bliver ved og ved på samtlige områder. Jeg synes det fortvivlende, ikke? Og så har vi så her forleden dag der åbnede Folketinget og så stillede vores statsminister frem, ikke? Med den her dommedags attitude, altså sådan bedemands antræk, ikke? Mm. Bedemanden, det er jo ham, der bisætter mennesker.
Mm.
Så stod Mette Frederiksen frem der, ikke? Og talte om en verden, der er ved at gå under, ikke? Mm. At Danmark er truet på alle fronter, altså hele vejen rundt, ikke? Og så siger hun så, men Dannebrog vejer smukker, når nationen ikke bøjer nakken.
Vi er gået fra i Danmark at skære ned på forsvaret til at være i front. Og ærligt talt, det klæder os. Dannebrog vejer bare smukker, når nationen ikke bøjer nakken.
Jeg har det som om, at vi er gået i barndom. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er simpelthen for tosset, det her. Vi skal fikse alt det lort, der ikke fungerer. Vi skal ikke stå sådan der og tale til hinanden, mm-hmm. som om den eneste sammenhængskraft, vi har i det her land, som kan undertrykke vores mistillid, det er pessimismen. Ikke? What?
Mm. Og det er en blanding av pessimisme og en eller annen fremsnakking, i hvert fall ifølge Mundal. Han kaller det for fremsnakkingens logikk, og det er dette Dannebrog-flagget som veier i midt i denne gravtalen til Mette Frederiksen. Han sier, der vi taper 10 fotballkamper og likevel skryter av at midtbanen spilte bra, altså, som ligger i systemet på en eller annen måte. Altså, vi har et system der det bygges nye lag av kontroll for så vidt, i stedet for å løse underliggende problemer. Og det blir et kulturelt speil, der både ja, altså, Norge, Sverige og Danmark har havnet i det mønsteret.
Ja, i stedet for at vi så knytter os sammen i tillid til systemet, så skal vi knytte os sammen i tillid til vores egen fællesfølelse af undergang. Mm. Ikke? Det er altså det er simpelthen det er helt forkert. Altså...
Men när det är så väldigt mycket som inte fungerar, vi har ju samma sak i Sverige, man tänker kaos i vården, det är, skolan fungerar inte heller, energisystemet funkar inte, det är väldigt mycket som inte fungerar och polisen är utskälld och sådär. Statens järnvägar och alltihop det här, hur ska man, kommunikation, hur ska man förklara det där? Är det systemfel, bara att det är fel organiserat, eller är det att man inte skjuter till några pengar längre, eller är det, vad handlar det om?
Alltså vi har ju nog forskjellige förklaringsmodeller, ikke?
Altså, ja, där menar jag, där blir det ju politik och ideologi. Mm. Som avgör hur man ska se på de här problemen, men att tilliten har brustit totalt, det ser vi ju.
Ja, det kan vi bli eniga om.
Det är vi helt överens om, och det är ju lik, man kan tycka att det är farligt, men man kan också tycka att det är bra att folk reagerar och vill ha någonting annat. Frågan är bara om det finns några politiska ja, precis, om det finns några politiska rörelser som har lösningar på det här.
Jamen, folk skal reagere, men det er jo langt sværere at reagere i de her små konsensussamfund, som de nordiske samfund er, ikke? Mm. Hvor man jo tænker, jamen, altså systemet begår ikke fejl, tænker man, ikke? Så hvis jeg ser en fejl, så må det være mig, der indeholder problemet, ikke? Vi har jo sådan noget, man har jo lavet sådan nogle kollektive undersøgelser, ikke, hvor man ser på mennesker, altså hvis man lægger en skuespiller ned på jorden, og han foregiver at være syg, ikke, og skadet, så er det jo sådan, at hvis først en går hen og hjælper, så går flere hen og hjælper, ikke? Men hvis en lader ham ligge, så lader de næste ham også ligge, ikke? Mm. Og der er tit de her fælles rørelser eller bevægelser væk fra fornuften, ikke? Som skyldes, at vi har så meget tillid til fællesskabet, at vi glemmer at tænke os om som individer. Ikke?
Mm.
Og at det bliver farligt næsten at stå frem og sige, hov, der er noget galt her. Ikke? Vi bliver nødt til at bevare overblikket. Og det er jo også det, altså den politiske ledelse i Danmark i hvert fald taler om, det er, hvis vi kritiserer staten, institutionerne, fællesskabet, ikke, så går vi fjendens ærne. Ikke? Det er jo det, vi får at vide.
Det var ju väldigt otäckt. Du berättade det förra veckan, att de som vill kritisera, ja, apropå drönarna då, att det inte fungerar i Danmark, de går fiendens ärende när man spelar Putin i händerna och sådär. Ja. Det är ju bara auktoritärt, och det är ju faktiskt inte riktigt klokt och odemokratiskt, men jag känner inte riktigt igen det där från Sverige, att man säger så här: det är mitt fel att saker och ting inte fungerar. Inte alls, utan det är ju att det är politikernas fel eller myndigheternas fel. Eller...
Jag tror att jag menade mer att man bebrejder sig själv att man ser förkert. Ikke? Mm. Ikke att man är skyld i problemet själv.
Aha, då förstår jag. Mm. Ja. Mm. Okay.
Men det är något med den danske retoriken runt frykt som är intressant. Og den måten Mette Fredriksen spiller på at nå går verden til helvete, er jo et ekstremt maktspill. Og det kan vi kjenne igjen fra korona. Og der Mette Fredriksen også viste seg å være en av de som gikk fremst i Norden for å drive gjennom ganske drakoniske nedstengninger og så videre. Og snakkes om at nå er verden trua av noe vi ikke kjenner fra utsiden.
Norsken, svensken
og dansken.
Det er blevet kaldt en af de mest højspændte politiske sager i nyere dansk historie. Jeg taler selvfølgelig om Mink-sagen, og måske lidt mere specifikt sagen om de sms'er, som automatisk blev slettet fra Mette Frederiksen og hendes stabstelefoner.
Høsten 2020 så beslutter den danske regeringen å avlive rundt 17 millioner mink, og gjorde det altså før lovhjemmelen var på plass. Det ble en politisk skandale, og i 2021 kom det også fram at tekstmeldinger fra statsministerens nærmeste var automatisk slettet. Myndighetene sa den gang at alle muligheter for å gjenfinne sms'ene var forsøkt uten hell. Og nå ligger det tidligere hemmelige notat fra Forsvarets etterretningstjeneste på bordet, og viser at Forsvarets etterretningstjeneste og Center for Cybersecurity Sikkerhet faktisk ville brukt andre metoder enn politiet, blant annet ved å sjekke PC og Mac som telefonene var koblet opp til, men det ble ikke gjort. Jurister kaller nå myndighetens kommunikasjon for villedende. Nok en sak igjen der, altså for å sitere André Mundal, systemet som skulle beskytte fellesskapet ender med å beskytte seg selv. Hassan.
Ja, helt sikkert. Og hva heter det? Det hadde jo konsekvenser for en minister, som måtte gå av, ikke? Men det som alle er interessert i at vide, det var om ordren, den ulovlige ordre, kom et annet sted fra, ikke? Om man måske endda var bevisst om at det ikke var helt lovligt, det man hadde gang i, ikke? Det er jo det selvfølgelig, som alle er interessert i, men det kan vi ikke få svar på, fordi de opplysninger, vi skal bruge, er bortkommet. Altså det, der påvirker mig ret meget i det her, det er, at der har åbenbart været en ret stor frustration over de seneste år blandt medarbejdere hos Forsvarets efterretningstjeneste, som mente, at ledelsen i efterretningstjenesten skrev en fuldstændig usand konkluderende udtalelse, som alene var til for at lukke sms-sagen. Ikke? Altså, det siger de her medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste, dem som vi skal have tillid til, ønsker at knokle hårdt for os i denne tid. Ikke? De mennesker, de sidder og føler sig forrådt af deres egen ledelse, ikke? Fordi de åbenbart ved noget, som man ikke må vide.
Altså det jeg tycker er så interessant med det her, vi har jo pratet om den her Mink-saken i flere år, og den er jo, om man tar et nordisk perspektiv, så skulle jeg sige, at det er en av de største skandalerne som man kan tänka sig faktiskt. Svårt nästan att hitta någonting som är lika skandalöst.
Det är jag helt enig i.
Men det som förvånar mig så oerhört mycket, det är dels att det här är möjligt i ett nordiskt land, men dels att det är så många inblandade som håller tyst.
Mm.
Som skyddar varandra. att inte den här alla länkar i kedjan, att inte spricker någonstans. Det fattar inte jag, men det måste ju vara att det är så enormt mycket som står på spel i det här. Men det är varje gång jag hör de här minksaker så blir jag alldeles paff faktiskt. Mm.
Ja. Jag får det också dåligt av att läsa om det här. Och jag önskar inte att läsa det. Jag har inte lust till att vide det här. Alltså, jag har lust till att jag inte har de informationer som jag har.
Ja. Ja, men
det, och det tror jag fortæller något om paradoxet i det här. Ikke? Altså, vi lever i konsensussamfund som är tillidsbaseret. Ikke? Mm. Men vad sker det när konsensus skrider och tilliden är försvunnet? Vad är vi så?
Alltså tilliten blir ett smutthull.
Ja.
Fordi at systemene faktisk ikke tåler kritiske spørsmål. Mm. Og da er, da er det dette systemparadoxet. Da beskytter systemet seg selv, og ikke oss. Men har dere noen tanker om hvordan vi kommer ut av det? For jeg, som den store forsvarer av det nordiske, og en tanke om at vi faktisk har resistente modeller og tankesystemer og måter å være på som det også er noe å ta med inn i en fremtid, så er kanskje noe av gullet nå at vi kan sitte her og snakke på denne måten, og at det er mulig å drøfte det i mediene, at vi har et stort handlingsrom og ikke minst et talerom på den måten. Igjen, nå skal jeg ikke være for opphengt i denne munndal, men altså, det finnes noen grep som man kanskje kan ta. Og noe av det første han snakker om der er jo at systemet må tåle uenighet og alternativ faglige vurderinger, og at en skal snakke sant. Altså en generell ærlighet, altså en gjenreise ærligheten om de utfordringene har hatt. Og i alle de sakene vi har snakket om nå, så har en jo hatt myndigheter som først sier at det er ikke sant, eller at det er ikke sånn, eller hva det måtte være. Men at vi trenger ærlighet og ikke flere regler. Hva tror dere om det?
Ja, absolutt. Men jeg skulle nok også vilja legge inn at jeg tror at vi skal ikke... Det kan være ganske farligt å overdrive misstilliten också, därför att fortfarande så är det så att de flesta har en väldigt stark tilltro till demokratin och till myndigheter och staten och välfärdsstaten och så vidare, och även om det finns massa problem och så är ändå tilliten ganska stark, och det kan vara farligt. Jag tänker på, vi pratade om drönarna nyss, att om den här alarmismen, den kan det är inte alls säkert att det är korrekt helt enkelt.
Altså, jeg har jo personligt meget stor tillid til individet, ikke? Og jeg mener, når kollektivet bliver vanvittigt, så bliver vi altid frelste individer, som stiller sig op imod kollektivet, ikke? Og siger, at der er noget galt her, ikke? Som tør modigt og selvstændigt at protestere, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig lige, at da statsministeren stod frem her ved Folketingets åbning, så citerer hun Hal Koch. Hal Koch er en stor dansk teolog, tænker, kirkehistoriker og socialdemokrat, ikke? Og hun citerer så ham i slutningen af sin åbningstale her, der siger hun om den nuværende tilstand: det er ikke en sejr, som er vundet, men en kamp, som stadig går på. Det er ikke et en gang opnået resultat, men en opgave, som stadig skal løses på ny, ikke? Og så taler hun om modstandsdygtigheden i forhold til truslerne, ikke? Men det var slet ikke det, Hal Koch talte om, da han formulerede den her sætning. Han talte om demokratiet, og han sagde i forlængelse af det, som statsministeren fejlciterer ham for, der sagde han, demokrati lader sig ikke indeslutte i en formel. Det er ikke et system eller en lære. Det er en livsform, som under stadige nederlag og tilbagefald er groet frem i Vesteuropa i løbet af godt og vel 2.000 år. Ikke? Mm. Altså, det er for mig det, som det hele handler om. Ikke? At når vi kuber alt det, vi har opnået for at fastlåse magten, så går det galt, ikke? Men når vi husker på, at det var diskussionen, altså, hvad hedder det, det at udfordre den degenererede magt, som egentlig var det princip, vi grundlagde vores velfærdsstater på, så kan vi måske frelses, ikke?
Kanskje må også tilliten redefineres, rett og slett. At det er nå den tilliten som jeg opplever at Mette Fredriksen står og vil hamre fast I det danske folk. Det er en tillit som skal bygge på blind underkastelse, som du egentlig snakker om, Hassan. Men den tilliten som I hvert fall jeg ønsker I Norden, det jo en tillit som bygger på åpenhet og ikke blind lojalitet. Altså, Nemlig. Fordi tillit uten sannhet blir bare en stilletiende avtale om ikke å se etter feil, skriver André Mundahl.
Visst.
Ja. Men kan I huske det vi talte oss om det I siste uge, da vi mødte den norske forsvarschef Eirik Kristoffersen I Oslo, og han så smukt sluttede af med at sige, at det han ønsker lojalitet, ikke lydighed. Mm. Så udtrykte han jo netop det, du siger nu her, Hilde, med andre ord.
Det derfor, det vigtigt med fria medier, kan man ja. Sige også.
Ja, men også å gjenreise kritisk tenkning I offentlig sektor. Det jo en av de plassene der ytringsfrihet og ytringsrommet har gått kraftig ned ifølge Fritt Ord, som har undersøkt nettopp det, at Nemlig. Arbeidsplassen et rom der du faktisk ikke nå kan snakke sant. Og det en Precis. Av de aller største slagene.
Men det samme
slagene.
Sak I privat sektor, som der har du ikke en ytringsfrihet
Nej.
På samme
Nej. Nej, det rigtigt, og så skal man jo huske på, at medierne også arbejdspladser, ikke? Hvor man måske også går rundt og tænker, at man kan ikke snakke frit.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familjeterapi.
Mitt I dette rotete kaoset lanseres filmer som I den grad skal fortelle historien om de nordiske heltene. Og dere har sett på et par av de, Åsa og Hassan. Hvilke historier blir vi servert?
Ja, jeg har sett den her drottning Margrethe. Den fyra år gammel, men den finns på Netflix nu. Det så här historieromantisk epos om kvinnan som grundade Kalmarunionen. Och sen har jag sett den här filmen om Amundsen som också ligger på Netflix, upptäcksresanden, norrmannen. Jag funderar på om vi skulle införa system här, kamrater. I Norge har ni tärningskast eller stjärnor eller sådär för att sätta betyg. Jag funderar om vi ska dela ut unionsflaggor.
Ah, ja.
Ja, är ni med på det?
Ja, självklart.
Ja, och då undrar jag... Jag sätter tre starka unionsflaggor på den här filmen om Amundsen.
Ut av sex, eller vad?
Av fem. Tre av fem. I Sverige har vi bara fem, men vi kan, ha sex. Då sätter jag fyra av sex då, kanske.
Okay. Fyra av sex till Amundsen.
Fyra av sex. Mm.
Ja.
Det var ganska generöst av mig, tror jag. Nu.
Jag tror du ska hålla dig på det.
Jag är så barnsligt förtjust I Paul Sverrehagen som spelar Amundsen, nämligen. Men vad säger ni om den? Den här ensamma mannen som flyger, eller tar sig över isarna, upptäcker Sydpolen, Nordpolen, tävlar med Storbritannien.
Jamen altså, for det faktum, at min interesse eller min viden blevet etableret om den her fantastiske polarforsker, ikke? Ved at give den 6 af 6 unionsflag, ikke? Men som film, så når den altså ikke over 3 af 6 unionsflag.
Nej, men det er nok, det var nok rigtigt
det. For mit vedkommende. Og jeg jo heller ikke forelsket I hovedrolleindehaveren, så
det
hvad hedder det på den måde?
det
er du. Okay. Hvad siger du, Hilde?
Nej, og det var jo netop det, fordi jeg havde jo selvfølgelig tænkt at se Amundsen på vej til det forjette land USA. Men så blev jeg sittende og se en annen norsk film I stedet for. Og om mulig, der en svenske der, så kan jeg kanskje dra inn noe unionsflagg der også. For jeg så nemlig debutfilmen til sønnen til Linn Ullmann, Halvdan Ullmann Tøndel, som heter Arman, der Renate Reinsve spiller hovedrollen. Og jeg har jo hatt en greie med Renate Reinsve for hun spiller jo alle Joachim Triers filmer, og han blir jo sett på som den store, liksom, hva var det en svensk avis som skrev nå også om Joachim Trier, at han det beste som har kommet ut av norsk oljerikdom.
Mm, just det.
Og jeg klarer jo ikke, jeg får det ikke til med Joachim Trier. Og jeg får det ikke til med måten han bruker Renate Reinsve. Men Arman, altså snakk om, det går inn i alle de samtalene som har hatt her nå, om både systemer og tillit som brytes, og en skolelærer og en skolerektor som virkelig ikke klarer å få grep på en umulig situasjon. Der liksom, og der det en svenske som spiller, og det mye svensk innom, og så videre, og så videre. Så jeg, der har jeg lyst til å sette mange unionsflagg på den.
Ja, men hvor mange det?
Fem.
Oj, vad kul. Jag har ännu inte sett den, men däremot så har jag sett filmen om drottning Margrethe.
Mm.
Den har du också sett, Hassan, va?
Yeah.
Ja. Jag har sett två unionsflaggor.
Ja.
Ja,
det var inte mycket.
Nej.
Ja.
Så jag ska säga vad som jag tycker om med den filmen, det är att alla pratar skandinaviska.
Mm.
Amundsen, som ju är en film där egentligen alla borde prata norska, där har de lagt in så att de pratar engelska, till och med bröderna Amundsen pratar engelska med varandra. Jag tycker det är dåligt, tycker jag.
Astråkig, nej vad det heter.
Astråkigt är det. Jag tycker det är så svårt att se Trine Dyrholm, som man är van med att se i dansk krim, att hon stolpar runt med peruk på huvudet, och att andra så här jättebra danska skådespelare eller nordiska skådespelare går runt med så här konstiga byxor. Det ser för dumt ut, tycker jag. Men det som irriterade mig var också själva historien. Att man istället för att prata om den här personalunionen som, alltså drottning Margrethe, hon var ju en realpolitiker som ville få ihop hela Norden för att stå emot den tyska Hansan. Mm. Därför att vi var så svaga. Och den tyska Hansan var ju en stor imperiemakt. Det var ju något intressant i det här.
Mm.
Så istället så fokuserar man på den här figuren som plötsligt dyker upp och påstår att hon är, att han är hennes eller hennes son, den här figuren som är en lurendrejare.
Yeah.
Det är inte trovärdigt att hon inte känner igen sitt eget barn. Och så att det är mycket där som inte fungerar, tyckte jag. Och framförallt så blir jag irriterad över det här hjälteporträttet över en kvinna, och att slut orden är att vi ska beundra henne då, kan man säga. Hon offrade allt för en idé. Hon offrade sin familj, hon offrade sina barn, hon offrade rubbet.
Mm.
Det är som en Rambo, fast i kvinnlig 1300-tals skrud. Jag tyckte det var för dåligt faktiskt.
Ja, alltså jag syns det var en mycket mer spännande film, Margrethe den första. Alltså som film var den byggd riktigt gott upp, och där var mycket välfungerande dramatik. Och jag syns Trine Dyrholm spelar riktigt riktigt gott, ikke? Men alltså Jakob Oftebro är helt fantastisk i rollen som hennes falske son. Och med det begrepp, ikke, den falske son, så når vi fram till problemet med den här film, och det är att den är ju historieförvanskande.
Mm.
Alltså den här falske son visar ju att vara en bedrager, och det är han dessvärre inte i filmen. Där är han er formuleret som en sand søn, ikke? Som bare bliver offret på historiens store møding. Ikke?
Mm.
Og det er ikke fair over for historien, og det irriterer mig. Så for det filmiske værk, der vil jeg faktisk give den 5 ud af 6 unionsflag, men for sin historie, nærhed, der får den altså kun 1 ud af 6 unionsflag.
Mm. Det der er et problem i stadig flere av disse historiske gjennomgangene.
Mm.
At man kan jo faktisk ikke stole på noen ting, fordi det er det filmatisk, og det kan man diskutere opp ned i mente. Men jeg elsker jo alt med dronning Margrethe, selvfølgelig, og Gunnar Wetterberg, denne tidligere vel byråkraten, og har jobbet i Finansdepartementet i Sverige, og som har gjort en stor undersøkelse om Kalmarunionen 2.0, der han viser hvordan Norden kan igjen gå tilbake til Kalmarunionen. Jeg husker han sa en gang på sitt veldig skånske vis, drottning Margrethe var en mycket skicklig politiker.
Ja, det, det tror jeg på.
Det var det. Ja.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Her er en liten glad nyhet. Rapportert fra Nettavisen. Vi har snakket om film nå, og vi har snakket om kultur. Men hvordan går det med maten? Nettavisen kunne nå formidle at norske Sven Seljom har greid det ingen andre nordmenn hadde greid før han, og gå helt til topps i verdensmesterskapet i, hva tror dere? Havregrøtlaging.
Jaha, ok.
Han har laget verdens beste
havregrøtberedning.
Yes. Ja. Han har vant World Porridge Making Championship, som gikk av stabel i Cambridge i Skottland.
Jeg skulle aldri følge meg inn og smake på
det. Jeg tenkte selvfølgelig på den svenske forfatteren Leda Andersson, som sa at folk kunne spise havregrøt, noe jeg helt enig med henne i, selvfølgelig. Jeg elsker jo havregrøt. Mm. Men han sier her, jeg la ned gode forberedelser og hadde ting på stell, og det gikk det bra. Men det han tror er at han vant på grunn av den knivkuttede svarthavren som han bruker.
Vadå, den knivkuttede svarthavren?
Ja. Den er helt spesiell, og det er noe som bare Norge har.
Mm-hmm.
Svarthavre.
Ja, vad spennende.
Hva tror dere, hvordan kan vi gå videre i denne nordiske Kalmarunionen med en sånn mat? Nå har jo danskene funnet sin yndlingsfisk.
Ikke yndlingsfisk, det er en nationalfisk.
Ja.
Ja, altså Danmark har nu taget rødspætten som national fisk.
Det forstår vi skal jeg, det, men det forknipper man jo med Danmark veldig mye rødspætter.
Eller sin rødspætter, remoulade.
It makes sense.
Vi har jo svanen som nationalfugl. Ja. Hvad hedder det? Ja, svanen. Sverige har som nationalfisk, ikke nogen officiel nationalfisk, men abborren er kåret som den mest populære kandidat. Og i Sverige, i Norge, er det så laksen, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Det er klart.
Ja. Og heller ikke villaksen, dessverre, det kunne det jo ha vært.
Ja, men altså, det er den opdrettet laks, det er Norges nationalfisk.
Jeg elsker jo fisk og lager mye fisk, men abborre er faktisk ikke min favorit.
Nei, det er... Men det er noe med denne med maten og kulturen, og Ebba Busch, Kristdemokraternes leder, som satt på et bilde her en dag, når det var kanelbullens dag, som skriver at i Sverige har vi turen at kanelbullar kan gjøres på svenska råvaror. Mm. Det dyrkes ikke kanel i Sverige også. Det gjør ikke det.
Nej, vi har kanel i Sverige, tror jeg, sen 1300-talet.
Nej, men
vi odlar den inte själva.
Nej,
har du helt rätt.
Vi kan få svensk kanel på den norske havregröten, världens bästa havregröt.
Ja, men jag måste säga jag tycker att Sverige är väldigt bra på att göra kanelbullar faktiskt.
Ja.
Det tycker jag.
Jeg tror jeg i Sverige går på kanelbuller. Kanelbullens dag ble feiret i mitt hjem. Siden 1966 har Gnags, hvem er Gnags, Hassan, lagt musikk?
Gnags er et dansk band.
Ja.
Ja, som har lavet nogle meget, meget ja, berømte sange for danskere, ikke? Som vi alle sammen synger med på. De kalder sig selv De Vilde Kaniner, og har også lavet en sang, der hedder netop De Vilde Kaniner. Og så har de sunget en sang om alderdom, ikke?
Ja.
Hvor i de synger, når jeg bliver gammel, vil jeg sidde på en bænk. Og det er en meget smuk sang om alderdom, ikke? Men nu har Moderaterne det nyere stiftet danske parti med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som partiformand misbrugt denne sang i en reklamekampagne og dermed gjort bandet Gnags edderrasende, for de vil ikke bruges i en kommerciel eller politisk sammenhæng, udtaler de.
Gnags frontmann Peter Age og hans advokat har sendt brev til partiet. nå, rett og slett. Ja. Og der de sier at de vil trekke, de vil ikke være med på dette på noe som helst slags vis. Kan vi ikke gå ut på denne
sangen? Jo, det gjør vi. Jeg vil høre det her låt. Jeg har aldri talt sånn om før.
Helt klart. Det høres ut som Man skal måske Myhres. Bare lige forklare, at det der er sket er, at moderaterne har brugt dette citat netop. Når jeg bliver gammel, vil jeg ikke sidde på en bænk i en reklamekampagne for partiets senior- og pensionspolitik.
Okay. Den går vi ut på.
Når jeg blir gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over moler. Og tag mod duklette perlestik af hav, når det glitrer i solen. Når jeg bliver gammel.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Asam Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR og SR.